En podcast från Aftonbladet.
Det är mycket stånk och stön här nu.
Ja, men det är så. Jag är rosenrasande, Stefan, redan innan vi har börjat. Jag behöver inte ens elda upp mig för att jag är så uppeldad.
Det syns inte på dig, du ser ganska glad ut. Men,
ja, det är kroppens sjuka sätt att hantera det.
Ja, men hallå där ute alla skidsnacks lovers. Välkomna till Sveriges bästa och mest frispråkiga och underbara skid- och skidskyttepodd. Jag Sköld sitter här med min kompadre Stenqvist. Hur står det till?
Ja, alltså som vi pratade om innan, jag är i obalans.
Ah, okay.
Psykiskt, mentalt och själsligt. Det är mycket som tynger min arma själ.
Ja, det låter ju inte bra.
Nej. Nej. Hur är du själv?
Men det är väl ändå helt okej. Förutom mina... vi kan ta upp ett gammalt kärt ämne som är min bil.
Ja, äntligen.
Jag har ju en ny bil nu.
Så bilsnack med Sköld och Stenqvist.
Min bil verkar vara återkallad.
Jaha,
det är ju lite tråkigt.
Ja, det är lite trist.
Man brukar ju vanligtvis få liksom så här att tacosås återkallad kan innehålla svamp. Jaha. Eller något.
Väldigt vällästa artiklar på Aftonbladet för övrigt.
Ja, men det är liksom...
Populära chokladen dras tillbaka.
Jag hajade ändå till när jag såg flashen om att min bil återkallas.
Ja, din bil också.
Ja, det... Ja. Stefan Skölds bil återkallas.
Just nu.
Men så jag håller på och utreder om den är liksom kan börja brinna eller något. Jag har inte riktigt fått svaren.
Nej.
Men det är ju så där, och min katt verkar eventuellt visa tecken på lungmask.
Ja, ja.
Men så jag har en återkallad bil och katt med eventuell lungmask. Vad har du som kan trumfa detta?
Jag vill bara säga att lungmask låter som det äckligaste någonsin.
Ja, det låter ju inte jättefräscht.
Alltså man vill tänka bara hosta upp ett gäng maskar.
Ska ju sägas att det här är självdiagnostiserat via Google.
Ja.
Så inte säkert, det kan också bara vara hosta.
Men kan inte katter få lunginflammation och sånt? Eller? Måste det vara en lungmask helt plötsligt då? Måste det vara det värsta tänkbara?
Det känns som att katter alltid när de får något så är det mask.
Ja, i röven, Stefan.
Vi kanske ska gå vidare. Folk vill inte höra på sånt här.
Nej, det vill de inte.
Nej. Men vad är du så arg över?
Men jag förstod inte det här med bilen. Blev det är en inkallad eller inte inkallad?
Det sägs att jag ska få ett brev. Den ingår ju i de här liksom årsspannet för bilmodellen.
Okej.
Så det tyder på det. Fortsätt. Men min bilhandlare som jag ringde idag var lite, ja, det är det nog. Där. Jaha, okej, okay, tack.
Ja, du får väl vänta på brevet.
Ja.
Nej, jag är fullkomligt i raseritillstånd. Jag har varit sen i morse. Alltså, jag stod i duschen. För övrigt, jag var ute och sprang tidigt i morse. Jag ville ha bonuspoäng för det innan jobbet.
Duktigt.
Men sen satt jag och slog upp telefonen och möttes av Alvar Myhlbacks icke-uttagning till, alltså det hade ju kommit redan igår. Men när jag läste något kommentarsfält där och blev liksom rosenrasande, så kom ju till slut beskedet att han petas från junior-VM. Eller petas. They're leaning on a technicality.
Det får man väl säga. Det känns lite som en amerikansk uttagning till OS.
Ja, exakt. De har sina friidrottsuttagningar där man ska... du måste vara topp tre i amerikanska uttagningarna. Annars får du ingen plats. Och jag vet inte. Så här va. Jag vet inte ens vad jag ska börja för att...
Du kan ju börja med att nämna vad du pratar om för något.
Ja, men en helg som har varit den mest fantastiska vi har någonsin haft känns det som, förutom liksom en mästerskapsguld och så vidare. Mm. Utan en sån sagolikt magnifik, vacker och otrolig helg i skidåkningens tecken. Med världscupsegrar till höger och vänster och i skidskytt och allt.
Vi kommer såklart återkomma dit. Vi
tvingas börja prata om det svenska jävla medelmåttiga retarderade skidförbundet som visar sin inkompetens på ett helt magnifikt sätt.
När de... Det var ord och unga visor. Och det, ja, men... det är liksom, du drar över på dalmål också när du är upprörd.
Ja, men det är också en dalmål som är sidosatt här. Ja. Nej, men de har alltså valt att peta Alvar Myhlback från junior-VM. Mm. Den har dubbla guld att försvara.
Mm.
Och det säger man att, hur var det de sa? Att han har inte åkt, det här var deras kommentar. Man måste ha ett resultat från vår nationella juniorcup och JVM-test. Och det här tröga, traditionella förbundet som totalt saknar fingertoppskänsla. Jag vill att alla avgår. Om jag läser upp de här namnen, Stefan. Erik Bergström, Tage Börjesson, Jonathan Lindberg, Hugo Nilsson, Eddie Pettersson och Måns Ravald. Vad säger de om dig?
Hugo Nilsson låter lite bekant. Vakt. I övrigt inte så mycket.
Det är de här namnen som Svenska Skidförbundet tycker har bättre möjligheter än Alvar Myhlback att skörda framgångar på junior-VM.
Ja,
han som 17-åring tog 2 guld.
Mm.
Eller de som har varit duktiga och åkt juniorkuppen och därmed kunnat ta sina platser då.
Mm.
Nej, men det här är så otroligt inkompetent och uselt och jag vet inte, alltså så traditionellt och alltså så för otroligt förväntat av skidförbundet att ändå var så här genomusla som de ändå är i sin i hur man hanterar talanger.
Mm.
Här har vi alltså den absolut största talangen vi har sett på årtionden. Och sen behandlar man honom på det här viset för att han inte ställt upp och åkt någon juniorkupp när han istället har varit och gjort sitt jobb, vilket är att åka skidor för ett proffslag. Det är hans jobb, det är hans yrke. Han har det som yrke.
Mm.
Han måste åka ut och liksom göra det han är betald för att göra, vilket är att åka skidor snabbt.
Mm.
Det är ingen av de andra som har det som yrke. Det är väldigt få som har det överlag. Han är våran största talang på decennier. Och man håller på att kasta det här åt helvete genom att vara så otroligt taktlös.
Mm. Ja, nej, det sänder ju alltså han verkar ju själv rätt upprörd över det här. Det är ju också en viktig detalj i det hela. Han vill ju åka JVM.
Han vill åka.
Ja. Och nej, men alltså jag håller ju med såklart, det är ju så otroligt dumt och bara obegripligt för alltså man ser ju liksom ingen riktig linje i hur de tänker heller på skidförbundet, för det är ju väldigt liksom så här vad fan händer nu med hur de resonerar kring världskuppen. Att de ska åka där. Det verkar ju inte vara något snack om att folk ska satsa på VM. Man kan ju tycka då också att man borde satsa lite på att ha så bra förutsättningar som möjligt i JVM om man nu tycker att VM är viktigt.
Ja.
Men och sen är det ju också lite det här, ska Myhlback åka Ski Classics eller världscup testas där? Det är ju liksom också lite så här fram och tillbaka. Det måste ju vara väldigt rörigt att vara Alvar Myhlback, för det hur ska han veta vad han ska göra och vad han får för stöd och riktning i sin karriär?
Nej.
När det tas såna här konstiga beslut.
Nej, men precis. Och sen tycker jag att man har fått uppfattning att det har varit väldigt tydligt att han, när han väl har fått chansen i världscupen, så vill han vara med. Han ställer upp, han åker på de tävlingarna,
ja,
som han blir uttagen till. Och man pratade ju till och med från landslagsledningen i början av säsongen att han absolut är ett aktuellt namn för att få åka VM.
Mm.
Och kanske inte för att vara en medaljkandidat, utan för att han är den största skidtalangen vi kanske någonsin har sett i det här landet. Men så gör man så här och säger, och sen kommer och skyller på någon teknikalitet och egna sina egna uttagningskriterier. Bara visar att man inte har lärt sig någonting av, jag menar, hur länge sedan var det vi hade Frida och Frida Karlsson och Ida, eller vad säger jag, Linn Svahn och de som ställdes utanför landslaget och tävlade på egen hand bara för att de inte kom överens med förbundet om att kunna göra rätta individuella upplägg som de passade dem. Sen kommer man överens och det blir liksom ett sår i landslaget som ändå fortfarande gnager någonstans.
Ja, och man kan ju, det här har ju inte bekräftats från något håll, men det man kan utläsa av Stina Nilssons fortsatta karriärsatsningar är väl att det var inte frid och fröjd för hennes del i landslaget heller.
Nej, 100%. Och den dagen hon släpper sin biografi, då kommer man ju kasta sig över och få se vilka rövhattarna på förbundet är. För att ni är inte huvudpersonen. Jag vill bara rikta mig till Svenska skidförbundet och landslagsledningen. Ni är inte huvudpersonen. Ni ska fan se till varenda individuell åkare och göra en individuell anpassning så att det passar dem perfekt. Kriterier hit och dit och förrättas in i leden. Och det här är nästan unikt för Svenska skidförbundet att vara så här stelbenta. Det är väl typ Norska skidförbundet som också är ungefär lika out of touch med reality, och att alla ska liksom den här rätt, alla ska ha samma förutsättningar och det ska vara lika för alla och alla ska, det där är ju bullshit. Det här är elitidrott vi snackar om.
Ja, och det är ju lite märkligt att hålla på och bara hänvisa till en uttagning. Det är ju, alltså, ska vi ha uttagningar för VM också? Och så här, U23 VM och där. Folk åker ju på lite olika premisser och har lite olika möjligheter, och om man som Alva Myhlback har en pågående karriär redan, så måste man väl kunna göra ett undantag för den. Han kan ju inte behöva avbryta sin satsning för att åka något litet löjligt lopp.
Nej.
När de vet att han håller måttet.
Ja, och han var dessutom och åkte liksom i Ski Classics i konkurrens med extremt mycket bättre åkare än vad han hade mött på någon junioruttagning.
Mm.
Och mäta sig med dem måste väl för hans utveckling vara extremt mycket viktigare än det där. Och det borde ju skidförbundet såklart kunna ta i sina beräkningar. Men det, nej, det finns ingen lyhördhet överhuvudtaget, utan det finns bara någon form av bennackat liksom sureri om att om inte alla rättar sig in i ledet, då går det så här för er.
Ja,
nej, kolla vad vi kan göra med Sveriges absolut i särklass största skidtalang. Vi kan bara peta honom.
Ja, nej, men det är lite som du säger, att de måste ju ändå se skidåkarna som huvudpersonerna och låta deras behov gå först. Det är lite på ett sätt på samma tema, tycker jag, när jag den här podden med Kalle Halvarsson som jag pratade om här om veckan. Där pratade han om det här med att vallarna inte vill att de ska gå ut och klaga i media om det har gått dåligt, utan ta det med dem först.
Mm.
Men det, jag tycker där är det också samma så här. Men hallå, vallarna är inte huvudpersonerna i det här. De är en del av en serviceapparat. Det är ingen som vet vilka vallarna är. Vad spelar det för roll om de får lite fan?
Nej.
Alltså, ja visst, man känner till vallachefen lite vagt, men det gör ju inte gemene man heller. Man måste väl, om man nu är elitidrottare som står med liksom hela svenska folket som kollar på vad man gör vecka ut och vecka in, då måste man väl kunna få tillåtelse att säga att man har dåliga skidor.
Ja.
För att förklara varför det har gått dåligt. Ska man stå och bara liksom prata i gåtor för att vara snäll mot någon i som inte har ens sitt ansikte utåt för det hela? Vad fan spelar det för roll om de får lite liksom, bara få veta hur det var? Det kommer ju ändå komma fram sen. Jag tycker det är liksom inte riktigt samma sak, men ändå på samma liksom tema, att de inte sätter åkarna först riktigt i alla lägen.
Men det är absolut samma sak. Det är någon form av lättkränkthetssyndrom som har letat sig in i varenda vrå i det här landslaget och landslagsapparaten. Gör du inte si och så, då ska du få fan. Du får inte klaga på vallan öppet, för då blir vi ledsna, då blir vi kränkta och ledsna. Du måste ställa upp på de kriterierna vi har sagt upp, trots att du har visat att du är liksom överkvalificerad så här. Annars blir vi kränkta och ledsna och sen gör vi så här mot dig istället. Det är någon kränkthetssyndrom som sagt, som verkar ha etsat sig fast och de inte kan tvätta sig ifrån. Och jag vet inte vad som krävs för att bli kvitt det, annat än någon form av massutrensning av den här inkompetensen som verkar genomsyra landslaget.
Ja, det kanske är dags att nyanställa lite.
Avgå alla.
Så där, mår du lite bättre nu, Victor?
Ja, det var jätteskönt.
Ja. Ska vi välja glädjen nu?
Ja, det var ju här man ville börja.
Ja. Men vi återgår dit då till, eller vi reser tillbaka i tiden till förra helgen, då något helt sensationellt hände. Två svenska herråkare vinner varsitt lopp för första gången i sin karriär.
Ja.
Samma helg som liksom för att kröna den här liksom succékänslan, så krossade ju även Frida Karlsson allt motstånd. Man levde ju bara på någon liten någon fantastisk segervåg hela den här helgen.
Ja. Ja, nej, det var ju helt magiskt, men jag vet inte. Det är framförallt Ville som ändå liksom, det är ju något speciellt. Alltså Anger är all ära, men han har ju redan haft framgångar och pallplatser och sånt den här säsongen. Och han vann ju sprint. Men distans, Stefan. Det är något speciellt. Visst är det väl ändå det?
Absolut, men jag tycker man kan inte nämna den ena utan den andra, för det känns som en sån här, det verkligen det vi har tjatat om så många gånger, att det här var resultatet av en propp som gick ur.
Ja.
Först för Anger som visst, Kläbo var inte med, men han tog ju chansen här. Man såg ju på Anger i den här finalen att det finns inte en chans att han kommer att ge sig. Och det brukar man ju inte se hos de svenska herrarna. De brukar ju ge sig jämnt på upploppet om det kommer någon att staka lite.
Ja.
Här var det bara, jag ska fan vinna det här. Det får liksom... jag dör hellre, som Stina Nilsson sa när hon mötte Johaug. Och han hade ju inte dåligt motstånd. Han hade ju supermotstånd. Alla andra var ju med i princip. Det var några norrmän som saknades. Men,
en viss Kläbo.
Ja, men i övrigt var det ju otroligt hög nivå på startfältet.
Ja.
Och det här fick ju Poromaa och bara liksom känna, jag måste också göra det här. Vilket han ju också har sagt själv. Och så visar han upp exakt samma grej dagen efter, att inte fan ska Niskanen köra om mig på det här upploppet.
Nej.
Då gasar jag lite till.
Mm.
Och har man heller aldrig sett Poromaa göra förut.
Nej. Nej, och man får väl säga att där får man ju vara glad att det var kanske Niskanen och inte någon som är mer berömt spurtstark sådär, även om han har spurtat ner folk förut. Men alltså det, om vi ska återgå till Anger där, det var ju han har ju verkligen tagit de här kliven som vi har pratat om. Det var ju lite känsla av från Tordes Sky när han kliver förbi Kläbo och bara mörsar vidare i det som var, det var ett distanslopp där då. När han blev tvåa. Och det var lite samma sak här. Han hade bara bestämt sig lite grann.
Mm.
Han skulle inte släppa vem det nu var, norsken.
Det var väl Wallnäs och Evensen.
Ja, men det var Wallnäs som var närmst, va?
Mm.
Och han skulle inte släppa förbi honom, utan han skulle bara vinna. Och det såg ju ut som att norsken var på väg att svepa om honom ett tag. Mm. Gjorde väl typ nästan det. Men han svarar liksom när man inte tror att det skulle vara möjligt. Och ja, nej, inte vet jag. Det är verkligen tydligt att det är en helt ny nivå på Anger.
Ja, och det är ju, man ser loppet dagen innan där, distansloppet 10 km blev han ju 10 på.
Mm.
Vilket ju kanske man inte höjer på ögonbrynen jättemycket, eller 10, han blev ännu bättre. Han blev ju typ 6-7 någonting till slut. Men det är ju det bästa, ett av de absolut bästa lopp han har gjort någonsin. Förra säsongen hade man ju inte på världskartan att han skulle vara topp 10 i ett distanslopp.
Nej.
Och ja, sen visst, sista massstarten här klappade han ju igenom lite, men blev ändå liksom bara 20. Han hade ju kunnat vara 58 också. På den liksom som det var förr.
Ja.
Och han ligger alltså trea i världskupptotalen nu.
Ja.
Jag var ändå så här när jag såg det, bara, stämmer det här? Det är liksom, men det visar ju på en sinnessjuk jämnhet.
Ja.
Det är helt otroligt faktiskt.
Ja, det är helt sjukt. Och han är ju bara poäng från andra platsen dessutom. Sen är det typ 200, eller om det är till och med 250-300 poäng upp till Kläbo på första platsen. Ja. Det är ju ingenting att tro att man ska liksom kunna ta i fatt det. Men det är ju, som du säger, helt makalöst. Och ja, men det du är inne på, att han är 20 på typ 20 på jaktstart eller på massstarten. Och man tänker inte ens att men det var väl skapligt, utan okej, han var där och sen bara går man vidare. Men det där har ju varit liksom, om svenska herrarna har varit som 20 som bäst, har ju det inte varit förvånande förut.
Nej.
Och nu har vi liksom en som vinner och en som är 20, och Burman var väl ganska bra med också. Han var väl 6-7 eller?
Mm.
Topp 10 i alla fall.
Ja.
Och en helt ny nivå på det här svenska landslaget helt plötsligt.
Ja, men det är så här, för man har väl inte ens tänkt tanken att Edwin Anger skulle vara något annat än en sprinter innan den här säsongen.
Ja, men han hade ju sagt det också på fredagen att imorgon ska jag visa att jag är en sprintåkare.
Mm.
Vilket det är väl bra. Samtidigt så tycker jag att han har ju redan visat att han inte är en sprintåkare. Han har ju visat att han är en sån fantastisk allroundåkare.
Mm.
Som ju, det är de man uppskattar mest. Såna Kläbos och såna, Kalle Halvarsson slänger in här.
Men ja, nej men verkligen. Vi har ju inte haft en sån sen Kalle Halvarsson var som bäst.
Nej.
Så det är ju otroligt kul att det bara blev så helt plötsligt. Lite från ingenstans.
Och det är ju det som krävs. Ska man vara där och fighta sig i totala världskuppen, då måste man ju hantera både sprint och distans på ett bra sätt. Så att sen ska man ju, alltså, det är ju också sjukt att tänka att Edwin bara är 22 år gammal.
Ja, han leder ju den här U23-kuppen. Jag tror han har vunnit den redan.
Jag kan tänka
det. Nu minns jag inte, men det är ett ganska stort poänghopp till tvåan.
Ja.
Så han kan nog hoppa av resten av säsongen och ändå vinna den.
Men det ska han inte göra.
Nej.
Tack och lov.
Ja, nej. Han åker vidare här i helgen. Men innan vi går dit så kanske vi ska vi hade ju Poromaa också, som sagt.
Ja. Nej, men det kändes ju alltså på något vis nästan ännu större. Fast man ska också sätta det här i någon form av måste ge lite perspektiv till det här. Det känns som man har väntat på Poromaa under många, många år. Varför når han aldrig ända fram? Varför kommer inte det där absoluta genombrottet? Han är ju i världstoppen hela tiden, eller stundtals under väldigt många år, men han når riktigt inte ända fram. Nu vinner han äntligen. Mm. Men han har ju faktiskt också tagit individuella VM-medaljer, eller en individuell VM-medalj förut, så att han har ju inte levererat förut.
Det här har jag förträngt. när gjorde han det?
Är jag dum i huvud eller?
Det kanske är att jag liksom, jag snackar ju upp världskuppen hela tiden, så jag glömmer helt bort hur det går i VM. Men
han vann brons i planinstra 50 km klassiskt.
Ja, ja, det ser man.
Men han är också bara 24 år.
Mm.
Det, ja, tänker det man inte heller på.
Nej, det känns som han har varit med så länge nu.
Frälsaren från Fränsta, och nu, man tänker, ska han aldrig slå igenom? Men han är 24 år.
Mm.
Det är ju för fan ingenting för en skidåkare. Att Edwin Anger bara är 22, det är så länge sedan man var 22 så att man knappt ens kommer ihåg hur det var. Och det känns så extremt ung. Men 24 är ju inte så mycket äldre. Och för en skidåkare så är det ju verkligen ingenting. Han tar ändå sin första världscupseger. Han har 2 år tidigare tagit ett VM-brons i en 5 mil när han då var 22 år.
Mm.
Det är också helt osannolikt bra egentligen.
Mm.
Så att man har väntat på William, men jag vet inte vad vi har väntat på egentligen. Han har ju haft en extremt hög nivå med tanke på sin ålder i flera år redan.
Ja. Och det är ju så himla kul att det verkar verkligen liksom funkar här, att det smittar av sig, för i det här massstartsloppet så var det ju, det såg ju bra ut för de alla, tänkte jag säga, ja, under perioder. Burman var ju ett tag den man trodde mest på, för han såg pigg ut.
Du ger aldrig upp på Burman.
Nej, men det snart är det, nu kommer det spilla av på honom också, även om han är gammal i gamet i jämförelse.
Ja.
Men
han blev 14 förresten, det var inte ens topp 10. Men nej.
Men Poromaa, han testade ju han ryckte ju dels liksom, spräckte upp fältet och blev av med alla utom två, och det brukar ju borga för en fjärde plats till slut ändå,
jaja,
på något sätt. Men han höll ihop det och skötte liksom den här spurten med bravur också, så det är bara hela det är någon form av inställningsfråga här som jag tror är viktig för, ja, det svenska landslaget. Men vi har ju också en lite annorlunda uppladdning bakom de här vinsterna. Det har lite gömts undan i nyhetsrapporteringen, men vår kollega Anna Rydén frågade ju ut Edwin Anger om den nattliga färden till en butik i närheten av hotellet. För att handla godis. Och det var inte i vilken bil som helst. Anger, Poromaa och Burman lånar alltså Peter Gides bil.
Ja.
För att det är så kass mat på hotellet. Så de åker och handlar flera kilo godis och chips. För att ladda upp inför de här loppen.
Ja, jag får väl lägga mig platt där jag sa att de här elitskidåkarna kanske inte liksom trycker i sig godis under säsong, för att det visar sig sen att det är exakt det de gör.
Ja, Anger svarat bara, ja nej, men det spelar inte så, man får ju ändå det här proteinet på hotellet där, så kolhydrater kan man ju lösa lätt själv med godis.
Ja.
Så det är tydligen inte så viktigt.
Och jag vet inte, jag är ju ingen näringsfysiolog.
Nej.
Men jag vet inte om det känns optimalt. Men jag är glad att det fungerar. Whatever works. Sen visar det att de verkar äta godis. Sen tränar de ju som svin. Så det är klart att det inte spelar någon roll. Det är inte som att att det sätter sig på fel ställe. Men det måste ju någonstans tänka att det måste finnas bättre kolhydrater än just godis. Men whatever works, tänker jag. Men frågan är, köpte de Laban?
Ja, det är den stora frågan. Vi har inte hittat Laban än.
Nej.
Ni där ute vet med er att ni har sett Laban i någon butik, helst i Stockholmsområdet, för vi kommer inte kunna åka hur långt som helst.
Nej.
Hojta, så vi vet vart vi ska ta vägen. Vi vill väldigt gärna testa det här mirakelgodiset som får norrmän att kasta kläderna.
Vi fick ju något tips om att det skulle finnas på ICA Maxi, så jag var faktiskt i veckan på ett ICA Maxi i Stockholm.
Ja.
Fanns ingen Laban. Jag frågade till och med i butiken, har ni det här godiset? Visa upp Kläbo-bilden.
Visar upp bar överkropp-bilden.
Ja, men jag zoomade väl in på själva påsen.
Ja.
Nej, det där har jag inte sett. Nej, okej då. Mm. Så fick jag liksom bara vända mig. Så att,
hur långt åkte du för att...
Nacka, det var inte jättelångt.
Åkte du dit bara för detta?
Att jag åkte till Ica Maxi var bara för detta. Ja. Men skulle handla ändå. Mm. Så att jag hade ändå någon form av handlingssyfte. Nej, men vet ni mer att ni har sett Laban i Stockholmsrådet, så hör av er. Mm. Eller har vi lyssnat i Norge, så får ni gärna skicka några påsar Laban så att vi kan få testa det här i nästa poll.
Ja.
Skidsnack på Aftonbladet. Någonstans finns det säkert en adress. Ja, nej, ingen Laban än så länge.
Nej.
Men i alla fall, det där verkar ju ha varit ett succédrag. Så vi får säga tack Peter Gide då. Mm. Han assisterade två världscupsegrar.
Ja, allt är förlåtet.
Vilket. Stackaren. Ja. Hans eviga tjat om diabetes, är det där du menar?
Han har syndat mycket här i sin... via Play-karriär kan jag tycka.
Ja, fast jag tycker ändå det är att när man märkte av att Jesse Diggins störde sig på honom något enormt, då blev jag ändå lite team Gide ett tag.
Jaha, det här har jag missat lite.
Nej, men han intervjuade henne i direktsändning någonstans där och bara stod och gå, du vet som han kan göra, han kan bara gorma under livesändning att men nu kommer hon här och vänta, då ska få in henne och så ska Jesse och så fick han liksom in henne i studion och det var en stökig situation.
Mm.
Men man såg på Jesse Diggins att hon liksom undrar vad är det här för jävla Pelle Jöns? Och då blev vi ändå team Gide.
Mm.
Eftersom jag inte någonsin är team Jesse Diggins.
Nej.
Ja, så var det med det.
Ja.
Nej, men det här framgång för det framgång. Det ja, jag hoppas ju att de verkligen kan känna det nu i herrlandslaget. För att det var ju inte många avsnitt sedan vi var inne och pratade om att det inte finns någon vinnarkultur i det här laget. Man har liksom Kalle Halvarsson som inte har tagit någon världscupseger på sen vad är det du brukar säga, Dackefejden.
Ja, eller kejsar Augustus tid.
Kejsar Augustus tid. Och de senaste världscupsegrarna från den här råkare, det var ju liksom Oskar Svensson i någon Tour de Ski-etapp för 4-5 år sedan. Och innan dess distans, det var väl vad jag läste mig till, fucking Marcus Hellner 2017.
Mm.
Det är ju sjukt.
Ja, 2017, det börjar ju närma sig decenniet. Ja. Så det var ju på tiden.
Ja, det var ju på tiden. Mm. Nu kan vi liksom ändå nollställa den här days since last victory-klockan som vi ändå har. Nej, sjukt fint. Ja, och sen ska vi bara vinkla över till Frida Karlsson, för det där var ju också helt...
Ja, vi brukar ju annars orda mycket om damerna och sen pliktskyldigt prata lite här och nu är det lite omvända roller, inte riktigt. Men Fridas monsterkross, vad ska man säga om den?
Man ska säga så...
Har du...
Hörlurar håller på totalt ballar ur. Va?
Nej, jag tror inte att våra lyssnare märkte något av det här. Så vi går vidare.
Jag höll på att stöta till hela anläggningen. Men i alla fall, jag hade ju sagt på förhand att jag ville se att Frida vann med typ 30 sekunder på den här 10-kilometersloppet. För att liksom känna mig lite trygg och säker.
Mm.
Och vi hade ju då inte koll på om Johan skulle vara med eller inte. Nu visade sig att de inte var med. Och sen visade det sig att Frida Karlsson var sämst. Vilket var ju väldigt oroväckande.
Mm.
Vad är det som händer här?
Ja, det undrade man ju verkligen.
Efter 10-kilometersloppet. Hon var väl lite sämst, men hon var ju... Ja, vad blev hon ens på det? Hon var knappt topp 10.
Ja,
jag ska kolla här. Ja. Säg något medan jag kollar upp resultatet exakt.
Ja, nej, men det var ju alltså Johaug saknades som stora delar av det norska landslaget både på dam här sidan, men vi hade ju ändå Slind med exempelvis, ja, Slind, som ju ändå är, alltså hon ligger ju topp i totala världskuppen och är ju Norges näst bästa åkare.
Mm.
Och i övrigt, det var ju bara Norge som hade decimerade landslag. I övrigt var ju de flesta med.
Ja, men hon blev sjua 38 sekunder efter slagarna bland annat Fink och Stadlober och Slind och Karl och Ebba blev ju bästa svenska på femte plats. Och, då, och det här att hon skulle vinna med 30 sekunder kändes ju väldigt off.
Mm.
Så då kände i alla fall jag att det var rejäla orostecken. Men de, eller orosmål. Men man kan säga att de skingrades.
Ja,
med och, besked.
Men vad tror du hände där på det här loppet? För det är ju ändå, om Johaug inte är med så är man ju ändå, då känner man ju att nu ska en svensk vara här uppe och kriga om det. Det, det ska ju inte vara liksom att alla tyskor och Stadlober och de där är en klass högre.
Nej.
Hade vi någon form av materialfel kanske? Eller var det tillfälligheter?
Jag vet inte, jag tycker inte jag fick intrycket av att det var någon materialfel. Det var ju ändå liksom, de är femma och sjua, de åker ju jämn bra och Ebba åkte väl ungefär på den nivån hon har gjort under säsongen.
Ja.
Och Frida har ju också inte bara gjort lysande lopp. Nej. Utan hon har ju de få loppen hon har gjort så har hon har inte vunnit med överlägset varenda gång hon har ställt sig på startlinjen, inte alls på något sätt så. Så att nej, jag tror inte man kan säga att det var något materialfel på det här loppet överhuvudtaget, utan det var bara inte den här fullträffen.
Mm.
Sen ska vi säga att Charlotte Kallas X har ändå fått sig någon form av upprättelse efter den här helgen.
Ja, lite så.
Så att, för att det visar sig ju sen på både sprinten och Mastersloppet i alla fall med extrem tydlighet att vi hade superskidor.
Mm.
Så att bra jobbat Svanebo gänget. Mm. Får man väl ändå säga.
Ja, nej men om vi återgår till krossen då.
Ja, sen den där krossen. Den är ju helt det var ju Johaug i sina glansdagar nivå.
Ja, hur, nu påminn mig för mitt minne är kort, hur tidigt var det hon röck egentligen?
Nej men det var ju ett speciellt lopp, det var ju 7 varv på någon form av bana där de åkte 3 kilometer ungefär.
Mm.
Och det var den här monstermördarbacken.
Mm.
Som hade något namn, vad fan det nu var de kallar den. Och så, alltså väldigt underhållande bana på det här viset att man hade den här backen att se fram emot i slutet av varje varv. Och det visade sig ju ganska tydligt att Frida var väldigt, väldigt stark upp för den här backen. Och Ebba med. Det blev ju färre. Det var ju ganska snabbt, om det var redan på första, andra varvet, som de var bara 5-6 stycken som var iväg. Men sen fortsatte ju Frida trumma på och det var väl 3:e eller 4:e varvet som hon började bli helt ensam.
Mm.
Och sen var hon ju där. Ebba var ju den som höll ut längst. Och men ganska snart så när de två hade gått iväg så fick ju Ebba lov att släppa också.
Mm.
För att Frida bara trummade ju på. Och det var ju nästan det som var det mest imponerande, att hon gjorde den här Johaug genomförandet av ett lopp. Att hon inte sa okej, men nu leder jag med 50 sekunder. Jag slår av på takten. Utan nu leder jag med 50 sekunder men jag vill fan vinna med 50 sekunder till.
Mm.
Så hon bara fortsätter köra och med den enorma kapaciteten hon har. Så den där backen för 5:e, 6:e och 7:e gången, det var ju då tiden bara liksom rasslade iväg rejält.
Ja.
Och det syntes ju med blotta ögat även för liksom glada amatörer som vi, hur liksom Frida trippar upp för den där jäkla backen och resten av gänget knappt tog sig upp.
Ja, nej men det var väl lite på samma sätt som var det första helgen i Ruka när Frida vann och man såg en helt annan typ av Frida Karlsson som inte var den här lägger sig och dö på mållinjen och behöver hämtas på bår och sånt matas med blåbärshoppa.
Ja.
Att det ser ut att finnas en liksom, det finns kraft kvar. Ja. Även om det är liksom kul att se någon tömma ut alla sina krafter så är det ju ändå, det känns ju positivt att det finns mer att ta av.
Ja, nej men det var när hon klev in i mål där, det var ju som du sa, ingenting. Hon bara drog bort lite snor ur mungipan och sen började jubla.
Mm.
Kysste sina skidor liksom och bara, ja, så här bra är jag och jag behöver inte ens ta i för att vinna med 1,5 minut. Det är klart hon tog i uppenbarligen.
Ja, jo, det får man väl.
Men hon såg oberörd ut.
Ja.
Totalt oberörd.
Mm.
Och då tappade de ändå liksom hela vägen in, trots att Ebba och Stadlober och Slind körde om pallplatser. Mm. Ebba kunde inte hålla igen. Hon behövde ju liksom hålla det där avståndet, för Slind var 12 sekunder efter henne i mål.
Mm.
Eller Stadlober var det, tack och lov.
Mm.
Tack och lov, jag har väl inget emot Slind om man ska välja en norska.
Ja, nej, hon är väl the lesser of all evils, kan jag känna.
Ja, men sen behöver man inte hålla på att dra fram henne till segrar.
Nej. nej, det återigen
Emma Ribom.
Nej, det var väl ändå Moa Ilar.
Men jag sa det var Moa Ilar.
Ja, alltid Moa Ilar.
men det är alltid gött när de ändå slutar fyra.
Ja.
Och vi hade dubbla svenskor på pallen. Det var liksom så här lite grann ordningen återställd som det ska se ut i distansskidåkning på damsidan nu för tiden.
Mm.
Man vill inte ha något annat.
Nej.
Tyvärr så gick det åt helvete i sprinten, men vi kanske inte ens behöver prata om sprint.
Ja, jo, vi måste ändå nämna en sak. Okay. Och det är att jag vill bara liksom höra vad du tänker om Jonna Sundlings att hon avstod toren, gjorde comeback och inte såg bättre ut än så här. Är det fortfarande liksom någon slags nedträning inför en formtopp till VM eller vad? Liksom, det är bara så här. Alla andra har ju verkar ju ha ett annat upplägg och så vidare. Så jag bara är liksom inte riktigt med på noterna.
Jag kan inte ens låtsas om att jag kan förstå vad Jonna Sundlings upplägg är längre. Sen kanske inte klassisk sprint är hennes favorit. Hon är väl lite mer orienterad på skatesprintar. Mm. Så att det kanske inte är här hon ska vara som bäst. Men en Jonna i hög form kan ju vinna en klassisk sprint också.
Ja, för om man ändå jämför det här för
en nyopererad fucking Skista.
Ja, det var ju extremt störigt att Skista gick och vann här. Men vi hade ju då Maja Dahlqvist som var tvåa.
Mm.
Och hon såg ju 100 000 gånger bättre ut än Jonna Sundling genomgående. Mm. Sen hade ju Maja Dahlqvist någon form av hej, kom och hjälp mig upplägg och otur i alla jävla hit, så det såg ut som att hon skulle åka åt helvete.
Ja.
Men hon lyckades ju ändå med någon slags sinnessjuk spurt hela tiden.
Ja.
Så det var ju ändå väldigt nära att hon vann det hela.
Maja Dahlqvists säsong ska vi inte ens börja prata om, den är ju otroligt märklig.
Ja. Men Maja Dahlqvist åkte ju då Tour de Ski, förutom att hon blev fake förkyld där på slutet. Men och visar ju ändå rätt god form nu då.
Hon åkte inte ens en halv Tour de Ski.
Nej, okej då.
Men visst.
Ja.
Men ja, nej.
Hon åkte i alla fall sprintarna i Tour de Ski.
Lite grann så. Ja, i den här podden har vi alltid varit väldigt svaga för Jonna Sundling överlag. Det är därför det gör extra ont när hon liksom inte prioriterar världskuppen på det sättet som vi tycker att hon borde göra.
Mm.
När hon lite grann med lätthet skulle jag vilja säga kunna vara med och slåss i toppen där.
Mm.
Lätthet. Men sen prioriterar hon sitt egna upplägg för att skräddarsy det fram till VM. Men nu känner jag lite grann att det enda som kan få mig att förlåta henne för alltså, det är ju att hon leker hem det här VM-guldet och gärna tar medaljer till i VM.
Ja.
Medaljer som inte är sprintstafett och whatever. Så att jag vet inte, när lite halvknepigt att förstå. Exakt. Nu ska väl hon åka i en gardin här. I alla fall så hon har chansen att fortsätta slipa på formen. Hon är trea. Det är ju inte dåligt, men det är ju inte bra.
Nej, men det är liksom, det var väl ändå inte vad vi hade hoppats på.
Nej, det var det inte. Nej, det var det inte.
Nej, så ja, jag vet inte. Nog om det.
Sen kan ju jag tycka nu, om jag får gissa, att om jag får förutspå vem som tar sprinten i VM, så skulle jag ge Skista kanske 90% chans.
Ja.
Resten, Sundling 7, resten 3.
Ja. Ja, nej, det är deppigt.
Det är deppigt.
Vi tar en andningspaus.
Ja, ska vi blicka lite mot Engadin när vi ändå är inne på det där. Mm. Det är ganska roliga tävlingar.
Ja.
Jag är ju svag för mixed stafett.
Ja, mixed stafett är något helt annat än en, vad heter det, teamsprint.
Ja, ja, men verkligen. Och en sak som ju, ja, men skidcirkusen har ju varit, som vi vet, de är sega, de är efter. De kunde ha kommit på att det här var en grej för 10 år sedan. Mm. När skidskyttet redan har kört det här i 10 år. Mm. Ungefär. Men nu är vi med i matchen.
Mm.
Det är lika med kanske teamsprint. Kanske också skulle bli roligare om man hade mixt istället.
Ja.
Men i alla fall, nu är vi här. Och vi har mixed.
Det finns väl för övrigt mixed teamsprint, den här korta chauffräset de har kört ibland.
Finns det?
Ja.
Ah, ja.
Men ja.
Nej, men det ska bli kul. Sen kanske inte det är värt så mycket, men det är roligt att se på.
Mm.
Det är inte på värt någonting förrän man inför det som en VM-distans lite grann. Det är då man verkligen tar det på allvar.
Mm.
Från FIS sida. För det finns. Men det ser jag fram emot.
Mm.
Sen här är det ju liksom lite grann make or break läge för många svenskar, känns som. Mm. Man vill se någonting från Burman. Man vill se någonting från Kalle Halvarsson. Man vill se någonting från Johan Häggström. Man vill se någonting från Moa Ilar.
Mm.
Och Emma Ribom. Verkligen. Det är många man vill liksom se leverera.
Ja.
Det, och jag menar, jag skulle förmodligen kunna ta ut VM-truppen nu och pricka den ungefär till siste man, misstänker jag. För att så pass förväntade namn brukar de ta ut. Det brukar inte vara fullt med skrällar.
Nej, men säg att Moa Lundgren gör en kanonsprint och Emma Ribom en fiaskosprint.
Mm.
Då kan det bli lite diskussioner,
ja,
i landslaget. Det hänger ju ändå på väldigt små parametrar, vissa uttagningar.
Sen känns ändå som att Moa Lundgren alltid blir lite grann åsidosatt.
Ja.
Jag tror inte hon har inte landslagets blida ögon mot sig, utan hon måste nog, det känns som att hon alltid måste prestera lite mer än en Ribom.
Mm. Hon är nya Johanna Hagström.
Ja, ja visst.
Som ju har tagit sig ur den
verkligen
frysboxen.
Ja.
Men
nej, men det är lite dags att leverera för väldigt många namn här.
Mm.
Ja, men för det är ju en del av laguttagna som inte alls är solklara. Vilka herrar ska få sprintplatser i VM? Här börjar jag kanske tvärtom mot vi var inne på tidigare i podden. Här kanske man skulle ha lite amerikanska mästerskapen uttagning på det här. Vilka 4 jävla ska få åka sprint i VM? Eller vilka 3 förutom Anger?
Ja,
Grate kanske har fått en plats. Nu känner han av någonting. Mm. Så han är inte med. Porris är inte heller med.
Nej. Så, nej.
Har Grate en plats?
Ja, det tror jag väl. Frågan är om jag tycker han kanske
tror, jag menar, vad du i ditt lag?
Ja, det har han väl, men jag tycker ändå kanske att han borde vara med på den här amerikanska uttagningen.
Ja.
Bara för att få bevisa
då,
sig
då
lite.
Då skulle han ju aldrig komma till
det. Nej, det är precis sant.
Herregud, tänkte han i en final med 5 andra svenskar och då ska han behöva leverera. Ja. Det hade ju gått helt åt skogen. Varför ska han ens med till VM? Men han har tagit ett steg.
Ja, absolut. Nej, men det mest, det man kan diskutera lite här kring den här truppen överlag är ju att Frida Karlsson, Ebba Andersson och William Porroma saknas. För att förklaringen är att det är på hög höjd.
Ja.
Och de ska satsa eller liksom köra sina upplägg mot VM nu. Så de gillar inte hög höjd helt enkelt.
Men jag fattar inte det här. Alltså, någon får gärna förklara för mig. För att de kör ju höghöjdsläger innan säsong. De kör höghöjdsläger in på mästerskap, de kör. Vad är det för fel med att ha en härlig på hög höjd under säsong helt plötsligt?
Mm, jag vet inte, men det är ju något med Sverige alltså. Vi resonerar ju annorlunda jämt.
Vissa, jag menar, vad heter han? Han den här galna maratonlöparen som dricker öl. Ja, men du vet han. Han som har sponsrad av Mikkeller. Du vet vem jag menar.
Det kanske jag vet, men...
Ja, ja. Men han sover ju liksom nu i ett höghöjdstält året om.
Mm.
Bara för att det är bra. Det är en bra grej för honom. Mm. Men här är det som att, nej, men nu är det en tävling på hög höjd. Det kan vi absolut inte göra. Men sen kan liksom resten av världseliten göra det.
Ja, men det är väl för att våra åkare har så sköra luftrör så att det kommer väl att störa ett halvårs skidåkning.
Vad är det med luftrören gör?
Ja, men jag vet inte, det är, luftrör är väl säkert jättekänsliga på hög höjd.
Ja. Nej, men herregud, Frida Karlsson känner jag får göra, efter det här får hon göra vad hon vill. Mm. Nu, efter sina sjuka grejer med att liksom bara komma från Teneriffa och inte åkt skidor på en månad och bara sopa hem den tävlingen i Roka med liksom en mils avstånd och sen gör det här totala megautklassningen efter att ha också haft någon form av, jag vet inte, egen träningsperiod. Och sen nu, hon kan väl bara göra vad fan hon vill.
Ja, Frida Karlsson kan få vårat slipp ut ur fängelset kort den här säsongen. Hon kan få göra vad hon behagar göra. Ja.
Resten borde åka.
Ja. Ja, för det är inte så himla mycket kvar att åka nu. Jag minns inte schemat på rakan, det var väl Falun och något mer.
Ja.
Men
och Falun, det kommer någon svensk ställa upp i Falun?
Nej,
kommer vi ha ett lag? Får Mühlback åka i Falun, tror jag.
Vi har väl i alla fall den nationella kvoten, så vi kan väl ställa upp utan folk i landslagsträckt.
Ja.
Och så kör vi bara massa åsarna.
Det blir Simon och Andersson och Carl-Johan vad heter han?
Westberg.
Det är de som kör.
Ja.
Ja, nej, jag vet inte, men det är en sprint, freestyle sprint på lördagen som sagt, där det blir nästan lite grann, det blir nästan lite VM-uttagning känsla av den sprinten för många av de här åkarna.
Mm.
Tror jag ändå. Det vore konstigt eftersom inte VM-laget har tagits ut än, och man kan inte vänta hur länge som helst. Jag undrar hur direktiven har gått ut. Det är klart de inte säger att nu tävlar ni, den som gör det bäst får VM-platsen, men lite grann, varför inte? Sen är det klart, det kan bli stavbrott och det kan bli sådana där saker, sånt får man väl ta i beaktande, men jag tycker man ska se det här lite grann som en VM-uttagning för svensk del. Så borde låkarna ta sig an det i alla fall. Här ska det vara fan satsas.
Ja, verkligen. Det finns ju inget annat sätt att se på det än att de måste bara gasa nu allihopa. Sen vet jag inte om jag tror att de kommer att riktigt förhålla sig till det så. Men det är ju det enda rimliga.
Ja. Men sen har vi ju pratat om kompetens inom landslaget, det är ju kanske inte heller, förtroendemätarna är inte på topp.
Nej.
Men när det gäller att ta ut åkare till VM-tävlingar.
Nej. Vi får väl också hoppas att det är behaglig temperatur i Engadin, så att det inte är såna där förfrysa penistemperaturer som det kan vara där ibland. Och fingrar och allt vad det var.
Vad tror du? Tror du att Oskar Svensson har någon chans att köra in sig i VM-laget?
Ja, det har han väl. Det finns ju några lösa, alltså sista platser där.
Ja, men han är ändå liksom, det känns som att han börjar med sin lite så här smygande form igen, som man alltid har i slutet av säsongen. Det kanske att han, jag skulle inte vara dunder förvånad om han kliver fram och är typ bäste svensk, om inte Anger får till något kanonlopp också, men håll utkik efter Oskar Svensson.
Det ska jag göra. Ja, men för att kröna den här succéhelgen som vi hade här senast, så fick vi ju även en storstilad seger av Elvira Öberg, som ja, jag skulle inte säga krossade allt motstånd, men hon var ju i form av, det var inte riktigt något snack om saken i massstarten på söndagen var det väl. När hon höll ihop skyttet något otroligt och gick ut i ensam ledning där på sista och bara kunde glida in i mål utan att behöva anstränga sig. Det är liksom den Elvira Öberg man har velat se mer av.
Mm. Ja, men skidskyttet är ju så en så otroligt fascinerande underhållande sport på det viset. Att man kan gå från att vara liksom så här lite allt syndabock i stafetten från att bara ta fullständig revansch och vinna en individuell tävling liksom dagen efter. Mm. Eller vad det nu är i princip. Så att, nej. Länge har vi pratat om att Elvira ska vara där och ta det där sista klivet. Och nu är hon ju typ där.
Du var ju också inne på att det finns inget som säger att hon inte kan vinna världskuppen 5 år i rad, sa du här. Nej. I början av säsongen. Står du fast vid det uttalandet?
Absolut. 100%. Alltså att hon skulle kunna göra en sån Magdalena Forsberg-vända och bara kliva över. Vem är det nu? Nu är det Preuss som leder fortfarande senast jag kollade. Och visst, Preuss är väl bra, men hon är liksom ingen... Det saknas på damsidan en sån här Magdalena Forsberg eller alla de andra tidigare giganterna som har varit de här som har vunnit världskuppen flera år. Vad hette den tyskan som la av nyss som var bäst? Nu har jag inte tappat namnet på henne, men
ja,
du vet vem jag är.
Ja, absolut.
Hon men, blonda.
Ja, nu försvann det ur
skit i det.
Min hjärna också.
Men liksom de här Fourcade eller Johannes Tingnes Bø. Det var länge sedan vi hade en sån damåkare och det borde kunna vara Elvira Öberg som är den.
Det har ju varit många som har aspirerat på den titeln länge som man har trott ska vara dominant i flera år, men som nu. I det här loppet så var ju både kortbedragerskan och kortbedragaren liksom näst sist och sist. Typ.
Ja.
Det är inte alls någon större form på de två. Och däremot så här, Jean Monod glider upp som den solklart bästa fransyskan i ett väldigt, väldigt starkt landslag ska ju sägas, men ändå.
Ja, det får man väl säga.
Men så här har vi Virer och Vitozzi och det är ju... De är hur många som helst som man har trott ska kunna vara dominant under lång tid. Men det håller aldrig speciellt länge.
Magdalena Neuner.
Så heter hon, ja.
Neuner.
Och på norska sidan liksom. Vi har haft Eckhoff och Tandrevold och allt vad de heter. Jag glömmer massa där nu. Men hon som också la av dubbelnamn. Skitsamma. Det går så fort.
Det går fort. Nej, men lite grann så trodde man att Hanna Öberg skulle vara den. Det var ju det som var planen från början. Men hon har ju alltid skakigare perioder under säsongen. Sen har hon perioder där hon är bäst i världen. Men hon har inte den där lägsta nivån. Är inte hög nog.
Nej.
Som den behöver vara för att vara den som serievinner och inte har plumpar på, ja men som Hanna har haft plumpar ganska ofta. Hon har haft dålig åkform som har varit lite oförklarlig för att ena dagen kan hon åka som världseliten och sen nästa dag så ser det riktigt skakigt ut. Elvira har ju en högre lägsta nivå nu och har haft de senaste säsongerna. På något vis. Så att hon borde ju kunna vara den som verkligen, ja men nya Magdalena Forsberg. Jag tycker inte det känns fortfarande alls osannolikt att hon kan vinna. Nej, 5 år i rad, det är mycket begärt. Men det
känns... Vi har höga krav här.
Ja, det har vi. Men det tycker jag vi ska ha också för att hon är också, om vi pratar om unga skidåkare som vi gjorde med Poromaa och Anger där, eller Elvira Öberg är ju, hon är väl något liknande när det kom, som William, så att hon har ju redan haft en sagolik karriär för sin ålder. Så att vi ska ju inte lägga för, vi ska ju, men det är ju det som gör att man har så stora krav på henne, för att hon har varit så himla bra redan. varit bra så länge. Ja, hon är 25 då. Mm. Ja. Nej, hon är 24. Nej, hon är 25.
Tionde vinsten tyckte jag de sa här.
Ja, det är makalöst. Mm. Speciellt som det är ju några år kvar tills att de ska vara i sin peak. Mm. Men apropå peak då. Other skidskytte news bleknade ut till chockbeskedet.
Ja. Johannes Tingnes Bø lägger geväret på hyllan efter den här säsongen. Jag vet inte om jag blev jättechockad ändå. Blev du det verkligen?
Jo, jag hörde bilen. Jag bara skrek rakt ut. Va? Mm. Just för att det är ett år kvar till OS och han är fortfarande världens bästa skidskytt.
Mm. Han är 31 år gammal.
Ja, hur gammal är Tarje då? Han är typ 4 år äldre, va?
Mm, ja, jag tror det är ännu mer än så faktiskt. Kan han vara liksom...
Oavsett, han håller i. Jag tänkte så här, ja, men det här kan vi inte ta upp i skitsnack för att jag tänker säga oförlåtliga saker om Johannes Tingnes Bøs familj. Vad har han för himla ostöttande familj? Mm. Det måste alltså...
Tarje är börjat 36 för övrigt.
Åh, herregud, ja. Mm. Och he's going strong still.
Ja.
Jag menar, han vann ju världscup för bara några veckor sedan.
Men då kanske han kan ta över igen då, när lillebror lägger av.
Nej, men alltså, jag gråter inte blod för att Johannes Tingnes Bø lägger av. Han är ju bra och sådär, men han är ju ganska... Han är ingen charmör direkt. Han är ju lite charmig.
Han är väl inte en charmör?
Nej, men han har ju en attityd. Alltså ett självförtroende som är lite för gott. Mm. Så att det är lite svårt att gilla honom.
Ja.
Lite som en Björndalen som man bara gillade.
Mm.
För att han var lite av den där... Han hade det Wassbergska dragen.
Mm.
Du vet, lite inåtvänd och bara kör.
Mm.
Johannes Tingnes Bø är ju lite mer så här medveten om sin egen förträfflighet.
Mm. Ja, man var väl...
Icke försonande drag.
Man var väl ändå mer team Fourcade under tiden, de två.
100%.
Var liksom jämlika i liksom framgångar.
Kommer du ihåg, jag köpte ett där skidskyttesätt till mitt barn förut. Ja. Av Martin Fourcade.
Mm.
Martin Fourcades märke. Eller inte för jag, det är i alla fall hans namn på bilden.
Mm.
Eller hans ansikte på bilden på förpackningen. Mm. Som min äldste son håller på med. Nu har också min yngste son börjat leta fram det där geväret. Mm. Gummisnosgeväret och skidskyttetavlan.
Ja, jag har fortfarande inte fått testa den där än.
Nej, du måste komma hem och göra det. Ja. Magical fun.
Mm.
Nej, Team Fourcade alla dagar i veckan. Mm. Nej, men det är så här, jag grät inte blod, men jag tycker ändå det är otroligt förvånande och konstigt att han lägger av ett år innan OS. Det är väl, ett OS är väl perfekt att lägga av efter.
Mm.
Är det inte? Perfekt. Jo. Och vad är ett år? Jag menar, ja. Det kanske ska kännas att det är hedervärt att lägga av och säga att man vill hemma och vara med familjen. Men
inte i din bok.
Alltså... Han kan väl vara hemma och vara med familjen typ hela tiden. Visst, de är borta och tävlar en del, men du kan väl förlägga all träning på hemmaplan. Du behöver inte åka på någon höghöjdsläger om du inte vill det. Du kan väl vara hemma med familjen och träna. Jag menar, de går väl i skolan som vanliga människor, då kan väl du sköta din träning. Mm. Eller förskolan eller vad det är. Mm. Och visst, det är mycket tävlande under en säsong, men alla har väl jobb under en säsong, och det här är ju en... Men nej, jag vet inte, jag ska inte sätta mig in, jag har ju låtsas att jag har en aning om hans familjesituation, men det är nästan så att jag hoppas att det finns något stort stort problem där som man måste lösa, annars är det lite svårt att förstå.
Ja.
Nej, alltså inga terminala sjukdomar, det är inte det jag menar. Eller ja, det kanske var ungefär något sånt jag tänkte, men nej.
Men det var inte det du menade.
Nej, det var inte
det jag menade. Det var ändå bra.
Annars kan jag inte bara förstå. Jag kan inte förstå det.
Nej.
Kan du?
Alltså förstå. Nej, men alltså... Nej. Fast det beror väl lite på vad man har. För han har ju vunnit allt. Så om man inte tycker det är liksom as kul längre, då är det väl, ja, det är väl man känner sin plikt mot landet, vilket ju absolut är en viktig punkt i det hela. Men han hade ju också kunnat liksom bara skita i, alltså det här är ju verkligen emot rent liksom svenskt, men skita i hela världskuppen och bara köra OS den här säsongen, ja. Då kräver det ju inte så mycket uppoffringar. Men han, om man är Johannes Tingnesbö som bara liksom är svinbra.
Han kunde ha kört halva världskuppen, bara säga att okej, okay, jag kör en säsong till för jag vill sikta mot OS. Jag vill avsluta OS, men jag tänker inte köra alla tävlingar. Jag har svårt att se någon i det där landslaget som skulle våga ha mage och ställa sig och säga emot eller tycka att så gör vi verkligen inte. Mm. För är det något norska landslaget har så är det väl skidskyttar. Men det de inte har är ju en segermaskin som Johannes Tingnesbø, för det finns ingen som har.
Han lär väl ha friplats och sånt där också.
Ja.
För det jobbar man väl med i OS.
Så att, herregud. Ge honom vilka... till mötes gå vilka krav som helst. Hade det varit en svensk som var på den här nivån liksom, det har vi knappt aldrig haft i Sverige, så det är lite svårt att sätta sig in i, men ja.
Ja, vi hade ju typ det med Helena Ekholm, men hon la ju av så tidigt,
ja.
Så man fick inte riktigt ut den fulla utdelningen av det.
Nej, men också någon som har varit så extremt framgångsrik även i mästerskap och sådär, det är ju, ja, nej. Men herregud, det blir gött att slippa honom där på OS samtidigt, ja. Tycker jag. Det är bra för Sebbe och Martin.
Ja, det öppnar verkligen för Sebbe.
Ja.
För Martin vet jag inte vad jag tror om. Men i och för sig, han brukar ju alltid ta någon medalj i mästerskap, så vad fan. Det är väl bra.
Ja, men nej, en makalös karriär.
Mm.
Tack Johannes för allt. Tack för allt.
Det var hjärtligt.
Och tack för att du lägger av.
Ja.
Tack din familj som tvingar dig att lägga av.
Ja. Många tack att dela ut, men det kanske också får bli avrundningen av denna veckas podd, eller?
Ja.
Har vi något mer att säga?
Jag gör en pudel. Jag tar tillbaka allt jag sa om hans familj.
Ja.
Jag hoppas alla mår bra.
Har vi nämnt det här med att Petter Northug kan bli österrikare förresten?
Just det. Nej.
Jag tror kanske att han ska skippa det. Jag
skulle
tror
inte
det kommer
han
gå
bli
så bra.
Svensk? Eller nej. Det var kanske ryss han skulle bli.
Ja, det var. Jo, så var det också.
Ja.
Men ja. Vi får se hur det går med den saken.
Ja, nej, men vi kommer väl ha lika mycket framgångar att tala om nästa vecka.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Då kanske vi också har någon form av pudel att rapportera från det här sinnessjuka uttagningen. Nu ska jag inte ta upp det igen. Nu har vi liksom släppt det.
Ja, nu har vi varit glada ett tag. Så nu väljer vi att stay positive här.
Ja, det ska vi göra.
Så vi ses, tänkte jag säga. Vi hörs igen nästa vecka och diskuterar alla framgångarna från Engadin.
Det gör vi.
Mm. Kontakta oss på skidsnack@aftonbladet.se och på Facebook och Instagram. Så, ja. Ha det bra så länge.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.